Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Podplay.
Hej och välkomna till Lille Lördag Intervention.
Den är färdig.
Den är färdig. Den är färdig. Vi får inte ha de där interventionerna för ofta, tror jag.
Absolut. Men vad är din känsla på liksom andra sidan bråket eller diskussionen eller interventionen? Vad nu ska nu kalla det för?
Nej, men jag tror att människan, det återkommer till det spännande att vi tror att vi är så stoiska att vi liksom kan förutse det värsta som kan hända hit och dit. Men när känslorna når oss så är vi bara våra känslor. Och jag tror att vi båda blev liksom kanske mer drabbade än vad vi trodde när vi initialt började. Jag tänkte så här, det här blir lite kul. Men ja, människan är, även om man inte är lättsårad, så är det ändå att det sätter igång tankar och... Man var lite slut efter det där.
Ja, men absolut.
Det verkar i alla fall engagerat många som tyckte så här att det var ärligt och fint och modigt.
Ja, men det var ju bra.
Okej, vi går vidare då. Jag är ju lite uttråkad just nu.
Ja, men jag märkte. Jag tänker att du är lite frustrerad, så tar du ut åt höger och vänster.
Mm, kanske är så.
Ja, jag tror det. Det brukar vara det där skon skaver. Jag märkte att jag fick en liten recension i helgen utav mig själv. Så att då tänkte jag så här, nu har Anne lite tufft på andra plan, tänkte jag.
Jaha. Nej, men jag tror bara så här att nu är det nog för mig. Nu klarar inte jag av det som det innebär att leva i coronatider. Och då har jag liksom börjat gå in lite i min så här rastlöshet. Och jag ser ju exakt också på Frasse, min klon. Mm. Och så ser jag liksom hur Mattias och Bobo klarar det här mycket, mycket bättre.
Mm.
Och det blir väldigt tydligt under helgerna när Bobo och Mattias vill sitta hemma och kolla på olika grejer på tv och ligga och snacka om olika grejer och köpa kort på nätet och Frasse och jag bara säger, okej, vad ska vi ta på då? Ska vi gå på fest? Är det några som redan har haft det som vi kan åka till? Ska vi spela fotboll? Bla bla bla. Och så började jag liksom kolla lite vetenskapligt kring det där. Och om vi nu bortser från så här bokstavskombinationer, undersimlerad, bla bla bla. Så är det ju så att vissa människor blir ju mer rastlösa än andra.
Ja, absolut. Och jag som då fyller 40 Sverige år i år tycker att det här året generellt då ska alltså försvinna ur folkbokföringen. Eftersom jag kan inte fira min 40 Sverige års dag. Och för rastlösa människor så borde egentligen 2 år försvinna. För att det är så extremt jobbigt att vara en rastlös person under sina tider. För att också när allting är nerstängt så alltså jag slutar att fungera. För det finns ingen så här, ska vi gå och göra det? Nej. Nej. Mm. Det är för många nej på ett ja. Och jag klarar inte av så många nej.
Nej, precis. Men där är ju vi ganska lika. Och då tänker jag så här, då kollade jag, försökte kolla upp varför vissa människor klarar då tristess bättre än andra. Och då är det då att de har gjort en massa forskning att man ser då när människor redan, först när människor är uttråkade så ser man skillnaden på icke-uttråkade, människor som klarar sånt här bättre och vi rastlösa. Och det är någonting som händer i högra frontalloben. Att den bara... den klarar liksom inte av det här.
Nej.
Och då försöker jag hitta då sätt för att jag inte ska må dåligt och liksom pysa ut dåliga energier och liksom göra slut eller bli sur eller intervention. Att jag måste hitta ett sätt att klara av det, både för mig och Frasse, känner jag.
Mm-hmm.
Min fyraåring. Han är också med i den här vetenskapliga undersökningen. Så vet du vad som hände som var så jävla intressant?
Nej, berätta.
Ja, igår då när vi kom hem från vår utflykt på Droningholm.
Droningun?
Jo, men det är så här, då tycker Frasse, ja, nu ska vi hitta på det här. Då skulle vi gå till Kinaslottet och så ser så slöjsarna kommer bakom och tycker att det är jobbigt. Och då säger så här, Bobo, så jag pallar inte gå längre, jag kan inte gå fram till Kinaslottet. Fast han ser Kinaslottet 100 meter längre fram.
Då är han klar liksom.
Nej, men då räcker det, sen har han sett
det. Sen kan han kolla på det på YouTube.
Men så händer någonting, Frasse och Mattias går före. För Mattias tar Frasse på rygg, eller på axlarna. Och Bobo säger, jag orkar inte en sekund till. Jag bara, men då får vi stanna, man kör sina vanliga så här. Men sen så när han har fått gå i sin egen takt så kommer vi då till de fyra flyglarna som ligger då, Oscar den tredje flyglar. Då har han fått göra i sin takt, då vaknar hans intresse.
Mm.
Då ska han i 40 minuter prata om de här fyra olika flyglarna, vilka som har bott där, vad man har gjort, hur man ska kunna bo där, varför det är sten och inte trä. Så slutar jag säga, okej, men nu har ju pappa och Frasse suttit där, då är han i fatt.
Mm.
Men alltså jag är så här, så ska jag läsa, då tänker jag så här, det där blir så orättvist när man till exempel lever med någon som är en trögstartare, men för det är inte på något sätt är ointelligent eller ointresserad. Och vi pratade om det igår, för vi började bråka såklart då, för att jag var så här, jag klarar inte av det här längre, det är liksom inte roligt och du är inte så hit och dit. Och så fick jag för sig män som var så här. Men och jag kan inte säga det nu, så jag har ju hemlighet.
Nu är du så dålig. Nu är du usel.
Men jag skäms så mycket.
Men varför går du, varför går du på det här en gång i månaden? Va?
Nej, men du vet, jag vill inte, du måste väl se mitt sms sen. Jag blir en galen.
Nej, människa. Läs upp. Läs upp direkt till våra poddlyssnare, till mig.
Okej.
Okay. Den här podden är 100% otransparent. Så nu måste du.
Jag vet, men alltså, det är sån skam att det sker en gång i månaden och jag inte kan adressera det.
Och du tror inte Mattias förstår vad det handlar om?
Jo, men grejen är, han är i morse så han bara...
Så alla spelar med i charaden?
Ja, jag måste gå på toa lite bara så här. Bara, göm blodtrosorna, alla spelar med. Jag kan inte ge honom nu att jag fick mensvård. Jag kan inte det. För då faller ju hela min tes...
Okej, okay, det här var ett bra sms, det ser jag som jag har. Oj.
Ett på natten.
Mm.
När jag ligger ensam.
Nej, men det är när du ligger ensam, det är då du med ska Fralle. Ringa mig. Det är då du ska ringa en livlina.
Du vet, jag har typ panikångest, jag mår så dåligt. Allt är svart, jag kan inte leva vidare i den här relationen.
Så det här gör slut smset alltså?
Jag vet, men det är exakt samma... Det här kommer ju varje månad. Fast nu var det
kan du inte börja göra en bok med alla dina gör slut sms? Det är väldigt roligt.
Det är roligt.
Det är väldigt roligt.
Men jag kan inte läsa upp det.
Jo, du måste. Du måste.
Och stackars han försöker. Han bara, vi får prata mer om det. Du måste ha mer tid. Han bara jobbar.
Okej.
Och så drama queen. Jag vet inte, punkt.
Säg igen. Okay. Och så läser du med rätt röst.
Jag vet inte. Jag fixar inte den här relationen längre. Nej, det här är så skamligt. Jag kan inte leva så här. Utan åtrå, vänskap, kärlek och värme. Hela mitt inre uppror. Jag är otroligt ledsen, men jag håller på att skrumpna ihop.
Det är som en väldigt dålig slagelåt hittills.
Det kommer inte bli bra om jag inte gör något radikalt. Jag har inga idéer. Du får komma upp med något, annars måste vi bryta upp. Nej, men alltså, det här är så skamligt. Jag känner inte... Har jag skrivit det här? Det är allvar, älskling. Det är allvar. Jag kan inte andas. Nej, men alltså, det här är så patetiskt. Jag orkar inte. Jag håller på att gå sönder. Vi är olika. Säkert många som kan leva så här med restriktioner. Allt jag säger återkopplar du med förutsättning. Eller negativitet, vad det nu betyder. Jag mår inte bra. Jag mår... Det kommer den bästa. Jag mår illa av att skådespela kärlek. Jag måste alltså, köpa blommor
till honom. När är... Alltså jag tänker att vi ska säga martyr-OS snart. Vem som är bäst martyr? Kan inte ni följare, lyssnare skicka in era roligaste alltså PMS-bråk?
Mm. Men nu kommer slutet.
Okej, före slutet då.
Jag mår inte bra. Jag mår illa av att skådespela kärlek. Det är omöjligt. Trots att jag har en bred repertoar!
Men Ann,
trots att jag är en skådis av rang då, eller vadå?
Trots att jag har en bredare betal. Du vill ändå få ihop, sy ihop säcken där. Nej. Så vad viktigt, vad ett viktigt redaktörsarbete i det här sms-et.
Så att jag är tydligen inte helt galen. Och sen den här, kom inte in. Alltså kom inte in. Jag tänker så han kommer väl ge mig en kram. Liksom.
Kom inte in.
Kom inte in, jag är inte arg.
Nej, det låter jätteglad.
Jag är bara på väg att känslomässigt tunna bort från dig. Jag fylls av floder av panik. Hjärta. Du vet när jag vaknar i morse. Jag bara, hej, god morgon typ. Han bara, men jag tänkte att jag kunde ta barnet, så kunde du få sova om du har sovit dåligt. Så jag bara, nej det är ingen fara. Alltid kan hon också bara svara så gulligt. Så här, det får aldrig hända älskling. Jag kommer aldrig låta vara kärlek till slut. Jag visar att det är min allvar. Jag älskar mer än allt och bla bla. Jag ska sluta gnälla. Du, han försöker.
Han harvar på och du bara fortsätter. Ja. Nej men Ulalia kör igång.
Ja, jag tror inte förstår hur mycket jag kämpar med för att utvecklas, plugga, duscha, träna, äta, få kompisar och så vidare och så vidare.
Vi ska också säga läx till för ungefär 4 veckor sedan när Ann sa att hon är väldigt lätt att leva med.
Nu, det här avslutet. Jag är ensam bland 6 killar. Ingen ser mina tjejgrejer. Jag kämpar med att få någon egen tid, en dusch, och har fått tid med inte skriva mens utan dropp med mens. Gud, stackars. Gud, skammen.
Hur känns det?
Nej, men alltså, det är också så här att jag går upp i morse och det börjar forsa. Och jag säger, Frasse, han bara, vad gör du? Jag bara, nej, men jag ska bara duscha om lite. Så här. Jaha, okej, men jag står ju här och väntar. Och jag säger, hur mår du? Så jag bara, det är okej, typ lite trött idag. Så här, så bara. Så vet jag så här, om han, jag kan ju inte säga, han vet ju att jag har fått mens.
Så alla spelar med i skådespelet? Men, din breda repertoar?
Då säger jag ofta så här, oj, jag har fått mens, typ, för att jag ska så här, ja men du vet, adressera lite. Då säger han så här, men gud, vad skönt. Och, ja, jag tänkte det, då har jag i alla fall en förklaring. Nej, men, det här är ju ändå... Det här är ju inte jag.
Nej, alltså där är ju du. Men det är din värsta. Om jag får säga det själv så är det din värsta sida. När du är liksom, när det är martyr-SM som pågår. Ja. Vem är det bäst synd om?
Ja, men varför kan jag inte bara så här, kasta ut telefonen genom fönstret? Den är ju inte värd så mycket ändå. Alltså kan jag inte bara så här, göra någonting? Nej,
men du får ju för fan ringa mig. Jag har ju sagt det 1000 gånger.
Jo, men jag är ju galen nu.
Jo, men exakt. Du vet ju att nu kommer jag här med... ikläda mig galenskapskostymen, och då när jag har på mig galenskapskostymen, då får ni inte ta någonting jag säger på
jag
allvar.
Så här munkavle, boll, jag bara...
Ja, eller Hannibal Lecter outfit, whatever, struten, dumstruten är väl fungerande.
Jo, jag fattar, men det är ändå så här, hur
alltså, tänk förstår... om du sprang runt med dumstrut hemma och skickar de där sms'en, så mycket lättare det skulle bli för alla att hantera dig. Då vet alla att så här, hon har dumstruten på sig, men du vet inte om det.
Jag försöker kämpa med mina tjejgrejer. Ta en dusch. Fan,
men alltså... 6 killar, Emma. Det är så jobbigt. Oh, alltså, men... Det är väldigt synd om dig när det är synd om dig.
Men det är också så här, jag tänker ändå hur jävla stark den där jävla PMSen är. Den
tar ju överallt. Sen så när du själv har kommit på, men fan, jag går ju runt med en dumstrut på huvudet. Då vet du, då är det bara att ta av sig den.
Men älskling, det är inte så här att jag under, när jag somnar, då är det ändå med vetskapen av att vi får så här prata om imorgon hur vi ska bo och så, eftersom vi nu ska skiljas.
Du är så, alltså du är då 50 år snart, människa.
Jag vet, och det kan alla tro.
Hör ni unga kvinnor där ute att livet är liksom...
Blir inte lättare.
Nej, det blir inte lättare, man blir inte klokare, allt är bara liksom lögner och myter.
Men jag tror också att det handlar en del om att vissa grejer kan ju trigga igång det. Som till exempel, vi såg ju 2 avsnitt av Kärlek och anarki.
Just det.
Man ska inte underskatta sådana triggers.
Absolut inte.
Ja, men du har också sett den serien. Många har ju pratat om det, men jag har inte sett den. Men nu såg jag 2 avsnitt och...
Du har fortfarande inte sett Avatar, eller? Nej. Går du inte att tro att alla Avatarer är skalliga? Fram till att rycka
in. Nu får jag en bild framför mig när det är så här långa testar.
Ish.
Just det, det måste vi också ta upp, moralfrågorna från förra avsnitt. Nej, men det är ju så här, jag tror att den här serien säger ju väldigt mycket mer än vad den först utgör sig. Lisa som har skrivit den, Langset, hon är ju en väldigt liksom vass feministisk kvinna som vrider och vänder på grejer. Och jag tror att det som hon försöker säga med den här serien då, som handlar om en kvinna,
Sofie, som spelas av Ida Engvall,
och hennes man då
Johan, som spelas av Johannes Bakunke.
Ja, som jag alltid tänker är 1,30, men det är 2 meter. Ja, hur som helst, de har ju ett liksom, ja men alltså, de är ju inte helt oattraherade av varandra, men det är något så här, hon är ju uttråkad.
Ja, men de har varit ihop, får man reda på lite senare i serien, sen de var liksom, ja men gymnasiekärlekar liksom. Mm. Det har gått långt.
Han vill gärna också ta rollen som så här, har varit den som har fått henne att bli den hon är.
Precis, han är ju då reklamfilmsregissör som framkommer senare och känner sig också ganska misslyckad som det. Han har blivit en sån där som man såg när man gick ur högstadiet och gymnasiet, tyckte var svincool, och sen så har det inte hänt så mycket. Mm. Och de här unga progressiva regissörerna har kommit väldigt mycket längre än honom och han står kvar.
Ja, men hon är ju en framgångsrik, vad ska man säga, hon går in och liksom styr upp företag. Vad kallas det?
Hon... Ja, men hon är ju liksom managementkonsult och just nu är hon e-com-ansvarig då på ett bokförlag.
Mm. Hur som helst så börjar med att hon kommer in. Jag måste bara få opponera lite. Jag måste bara få opponera mig lite här på inledningen.
Ja, jag har också lite opponenter här.
Hon kommer klonk, alltså in.
Kan vi lägga in så här klonk, 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 klonk ljud. Ja.
Nej, men när hon kommer in då, Sofie, och beter sig som en jävla 80-tals yuppie Ashley och är såhär, vad fan det här för rum, och så här, det får ni plocka bort, och går in, ja men du vet, den gamla tidens chef när ingen vågade säga ifrån. Så beter hon sig i alla fall de 2 första avsnitten. Finns det sådana chefer fortfarande?
Jag tycker faktiskt det är en miss, måste jag säga, ur, jag är så otroligt känslig för sånt som inte känns trovärdigt. Då börjar liksom mina tankar gå, och då tar den ner serien på något sätt. Och just den sekvensen är extremt så här, talande för så här, det där gör ingen ny konsult på första dagen på sitt jobb. Man har inte liksom läst av någon i personalen, man har inte förstått vem som har vilken roll etc. Det där kanske man gör efter ett tag, men du gör inte det första dagen på ditt jobb. Så är det bara.
Men då sa du att du hade fått lite liksom mothugg, att det var några som har sagt att så kan man visst vara en konsult.
Ja, jag fick lite mothugg på den. Jag satt på en middag här för ett tag sedan och så det där trodde inte jag på. Och då fick jag säga, jo, så där är det visst det. Så då verkar vara som att det är 50-50 värld där ute. Hur som helst, sen så finns det en annan grej som jag störde mig otroligt mycket på. Det var det här med porrsurferiet.
Mm.
Och runkeriet som hon gör på kontoret. I första avsnittet så går hon alltså in på toa på morgonen. Barnen står utanför och skriker och tar fram telefonen och sätter igång och porrsurfar för att hon vill komma. Förmodligen någon stress relief eller att hon är otillfredsställd på olika sätt. Sen så gör hon även den här sekvensen på jobbet och blir påkommen. Hon ställer sig alltså och runkar vid sitt skrivbord, kollar på en p-macka, blir smygfilmad
dag två,
av liksom hennes också. Kollega.
Mm.
Och det är liksom själva premissen för att få igång den här leken som och kärleken som uppstår mellan henne och en yngre manlig kollega.
Jävligt mycket yngre.
Ja. Skitsamma. Jag tror inte på det här. Alltså ett, så tycker jag att det finns problematiskt ur olika situationer. Om man som kvinna porrsurfar så gör man det oftast i extrem hemlighet från familjen. Man kan inte heller slappna av när det står ungar utanför dörren och rycker i handtaget.
Otroligt skickligt om hon kan det. Hon kanske är en av de få.
Men då måste man förklara hennes sexmissbruk i sådana fall. Att hon är så sexgalen så hon måste komma hela tiden.
Mm.
Hade man förklarat det, då kunde man förstå liksom premissen på ett annat sätt. Att hon sedan står och runkar vid sitt skrivbord. Att hon inte ens besvärar sig av att gå in på toaletten på jobbet. Det är ju, hade det här varit, då är det lite knasigt, roligt, charmigt, I don't know. För att hon är tjej. Men hade det här varit en manlig kollega så hade ju det här varit liksom ett indirekt ett sexuellt alltså brott.
Ja, men
alltså vi blottar det, jag vet inte vad det heter.
Nej men vad då? Det hände ju den amerikanska journalisten Jeffrey Toobin, som är mångårig respekterad medarbetare på New York Times, som då, nu är jag citationstecken, råkade att inte stänga av sin Zoom-kamera då när det var en liten paus från, ja, de hade någon workshop. De skulle spela olika roller under presidentvalet. Han åkte ut med liksom huvudet före, fick be om ursäkt sin familj, fick be om ursäkt i ditten och datten och kommer aldrig mer få sätta sin fot på New York Times och säkert inte på någon annan stor institution heller. Men här ska det framstå som att det är gulligt och tokigt och då blir det lite så här, men varför då? Alltså, jag förstår så här, hela, det blir ett roligt upplägg och det blir så här, wow, vi vrider och vänder på det, hur blir det då? Men det som du säger, då måste man ju på något sätt adressera ett liksom sexmissbruk, någonting som har, eller också är det som Lisa Langset inte vill. Hon vill bara så här, hon gör det som tusentals snubbar gjort innan.
Men har tusentals snubbar suttit och runkat på vid sitt skrivbord efter arbetstid utan att liksom få någon form av konsekvens utav det?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Nej, jag tror, och därför blir det så här, om de hade förklarat i första avsnittet eller liksom etablerat den liksom grejen att så här, ja, hon är så jävla sexuellt frustrerad. De knullar en gång i halvåret, hon och en snubbe. Så hon måste komma och hon längtar så mycket efter sex. Okej, okay. Jag kanske inte köper det, men okej, okay, fine. Whatever.
Jag fattar.
Ja, de har glömt den etableringen. Och det höll på faktiskt för mig att nästan så här få bägaren att tippa över att inte titta vidare på avsnitt två. Mm-hmm. För jag blev så provocerad av att man inte berättade en ganska stor del av historien. För när man väl börjar kolla vidare sen avsnitt 2, 3, 4, 5, 6, då är det ju liksom riktigt, riktigt roligt.
För grejen är att Den vita stenen var ju ett barnprogram som gick när vi var små, som handlade om Hampus och Sofia som då hade en vit sten där de utmanade varandra. Och man känner ju igen att det ska vara lite så, att det ska vara gulligt.
Och Farligt begär med Glenn Close, Michelle Pfeiffer och vad heter John Malkovich. Det är ju samma premiss liksom.
Och den är ju skitkul, men det är som du säger, det blir lite så att det inte ens då ska säga, det ska bara vara, som jag tycker framstår så här gulligt och mysigt. Och han är också den här 20-åriga killen. Han är så här, kollar på henne som att hon är så här, lilla tokis typ. Det här ska vi nog ordna. Det är någonting som inte vibbar med det tycker jag.
Jag kollar på amningsrummet också. Där jag sett liksom nu, om vi jämför då när Sofie-karaktären och sen så huvudkaraktären i amningsrummet, som handlar om kvinnor som har fått då en baby blues helt enkelt.
Amningsdepression.
Ja. Och de här kvinnorna är ju stenhårda, iskalla och så vidare i amningsrummet. Och jag kan liksom inte alliera mig med någon av dem och så tänka så här, är det så här vi kvinnor har blivit? Shit, vilka jobbiga jävlar. På riktigt.
Tillbaka
till ditt sms. Ja. Nej, men och det fanns det man har lyckats med i Succession exempelvis, där man har, och Soprano, som egentligen är en serie med väldigt osympatiska personer, som man har lyckats att göra sympatiska. Det är ju liksom filmen och ett gott berättandes bästa konstform. Där man liksom allierar sig med de osköna för att man liksom så här, man förstår deras tankar med deras resonemang. Här tittar man utifrån och in och kommer liksom aldrig in i karaktärerna och här får jag problem igen liksom. Och blir väldigt oroad över den här typen av så här kvinnoporträttering som just nu pågår utav kvinnor. Och då tänker jag så här, är det så här vi vill uppleva som och är det så här vi vill bli betraktade som? Då är det ju någonting som är väldigt, väldigt fel.
Men jag tänker också att det är lite barnsjukdomar. Att kvinnor har aldrig porträtterats på det här sättet utan att framstå som galna. Men det är ju bara att ta liksom hela historien full av. Men Kerstin Thorvall är ju ett fantastiskt exempel.
Ja, absolut.
Men det jag menar är att jag tror så här, vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Så att det blir liksom, vi framstår som vi säger kyliga, kör över folk. Men jag tänker så här, om man tar en klassisk manlig typ då. Cornelis Vreeswijk. Sånt jävla ärsle mot liksom alla kvinnor han någonsin träffade. Super ut, oansvarig hitan och ditan. Det finns tusen snubbar. Men ändå så känner man så här, man känner sympati med honom när han blir lurad utav de där två snubbarna som han ska gå hem och ligga med. För att han är en mänsklig jävel. Han har ett bagage. Om man inte visar ett bagage och bara framställer någon tjej som så här, helt utan känslor. Då, liksom, jag tycker inte att det fyller någon funktion med att man känner så här, gud, är det så här ska, är det så här som du säger, är det så här vill framstå, är det så här tjej ska vara i framtiden, så här, flytta till liksom planeten Pluto, dra allihopa, ta ättestupan snubba, för det här kommer inte bli roligt.
Nej, jag kan inte skriva under på det porträttet. Jag tycker så här, det hade varit intressant att visa att vi är sjukt komplicerade, att man mår dåligt i en förlossningsdepression och känner sig liksom attached till kanske både världen och sitt barn eller vad det nu är, liksom, och sin snubbe, att man är oförstådd. Men att kunna porträttera det oförståendet inifrån istället för att titta på det utifrån och in. Och det här hänger väldigt mycket ihop, tycker jag, med ett så här socialt mediesamhälle där vi hela tiden objektifierar oss och kollar på oss utifrån. Jim Jeffries skojar i en stand-up nu nyss, där han pratar om hur sjukt det är att vi tar selfies egentligen. Det är ingen som har ens ifrågasatt sjukdomen i en selfie. Vilket jävla konstigt fenomen det är. Mm. Och det är ju det. Mm. Att vi bara så här får feeling och ta upp kameran och ta en bild på oss själva. Det skulle inte hänt på 80, 90 eller 00-talet. Det är liksom signifikant för liksom 10-talet och 20-talet.
Mm. Och jag tänker så här, mina barn ibland när jag ska ta någon bild på Bobo, så jag säger, men lägg av, jag känner inte för att de instinktivt känner sig, men sluta och så här, sluta och visa upp mig när jag bara gör en vardagsgrej. Så här, varför ska det här visas upp?
Är du Anita i din och Bobos relation?
Det finns en scen i övningsrummet där en av tjejerna biter sin snubbe för att hon blir så jävla arg för att inte han vaknar. Och då bara jag tänker på, jag kommer ihåg liksom, mot sluttampen där, när, så här, 3 år av amning har gått med typ Frasse, den längsta ammaren i Sverige. När liksom Mattias fortfarande inte valt att jag sparkade ner honom på golvet en gång. Jag blev så jävla upprätt. Jag säger, okej, nu får du putta. Och så, putta. Och sen bara, men det är en jävla idiot. Alltså inte så att jag bara, men att jag liksom...
Quote 4 pods ago, I'm so easy to live with.
Jag måste skicka förlåt nu.
Nej, det får jag göra efter podden.
Okej.
Jag håller ut.
Ja, så det är intressant i alla fall.
Är väl, alltså, så grejen är, de är så jävla nära att bli fantastiska, men det blir liksom inte fan superfantastiskt. Nu tycker jag verkligen att Kärlek och anarki har lyft, men jag tycker att Amningsrummet har svårare att lyfta. Och jag hoppades väldigt mycket på de här serierna, för jag vill att de ska vara bra, och så blir jag liksom så jävla besviken.
Jag har inte sett Andningsrummet. De recensioner jag läst var just att man inte tycker om eller känner med eller kan identifiera sig med. Och det är väl det hela som liksom berättartekniken går ut på sen vi stod runt en eld och typ tuggade på bison. Att så här, man vill få med sig de andra människorna genom att berätta om vardagliga saker där man kan känna igen sig. Och det är väl det som kanske fattas.
Nej, men jag såg en intervju på morgon-tv med regissören till Andningsrummet, och där de frågade om... Ja, men är det svårt att göra humor? Nej, det är jättelätt, tyckte regissören.
Jag tycker det är roligt när man själv har skrivit sketcher och sen spelar in och tycker att det är jättekul att kolla någon annan och så här. Alltså, det är inte lätt.
Det var inte rätt och inte lätt.
Men våran show,
den
kommer att bli så rolig.
Ja, vi måste ändå prata om något helt annat, oerhört vitalt i sammanhanget. Årets julklapp. Årets julklapp, vet du vad det är?
Nej, ingen aning, som jag har ägnat mot annat. Skriva sms.
Otroligt långa sr. Tänk om du levde på samma tid som Potemkin och Katarina den store. De hade ju tjänare som sprang mellan rummen och lämnade olika lappar till varandra. Det var en brevväxling. Det var ju som dåtidens sms, fast man hade då...
De hade ju varit utbrända nu.
Ja, de hade varit utbrända vid det här laget. Fått bytt ut dem 3 gånger om, för man hade slitit ner härlarna för många sms.
Hälsborre.
Hur som helst, så årets julklapp är alltså stormköket. Vad säger du?
Stormköket? Vadå? Ska vi gå ut och äta nu? Ska vi göra egen mat på gatan?
Det här är väl någon koppling då till att många har stuckit i fjälls, att vi semestrar i Sverige igen, 80-talet är tillbaka, all over, ofrivilligt eller inte. Hur som helst ska jag tänka så här att, hallå där lilla årets julklappkommittén. Mm. Nu ska vi tänka till ett steg extra här. Sverige blöder just nu. Restaurang, hotell etc. Vad hände med presentkortet på kanske just hotell och restaurang?
Mm.
Istället för att sticka ut och isolera sig utomhus. Har man inte någon form av samhällsansvar när man väljer ut årets julklapp och väljer då att vi ska satsa på ett stormkök istället för att stötta branscher som håller på att gå åt helvete? Jag tänker också att så här, diverse tv-kanaler borde köpa upp en hel del föreställningar, en hel del stand-up-shower, live-konserter och så vidare, som bara för att faktiskt hjälpa en bransch som blöder. För just nu går ju Netflix, nu är ju inte SVT några aktier, men andra typer av streamingtjänster otroligt bra. Så borde inte det vara en form av krisstöd?
Jag tänker också att till exempel stora plattformar ja, men, dagstidningar och liknande, alltså kunde ha en, vad ska jag säga, kanal där då till exempel ståuppkomiker kan sända sina alster för en liten peng.
Ja, men som Patreon funkar.
Ja, precis. Jag känner så här, det här är det som är problemet med svensken, och det är något som har kallats att vi är krigsskadade, eftersom vi, det var så otroligt länge sedan vi drabbades av någonting liknande, så blir vi liksom lite tafatta. Vi blir liksom lite sårade över att det inte löser sig tillräckligt snabbt, och det är lite det som har hänt nu.
Ja, men jag tycker ju att man måste tänka på den här tiden som ett tredje världskrig för att lära sig att förhålla sig till det överhuvudtaget. Och jag tror det finns någonting i svensken som också är otroligt förvirrat. Efter år utav, vad ska vi kalla det för, utrustning, prestige-tv utav olika slag, i allt från Idol till Expedition Robinson, och tidigare då med tävlingsmoment i form utav fem milen, längdskidor etc.
Biggest loser.
Ja, men där vi vunnit på hundradelarna på slutet. Vi, det kan ha gått dåligt för oss i mitten av loppet, men sen kom fan med Wassberg och Gunde Svan och Torgny Mogren och tog igen, precis som Emma Stenmark gjorde på liksom
sega virket. Vi ser oss som vinnare.
Sista liksom hundradelarna på slutet har vi alltid tagit igen. Det är därför vi haft sån tro på Folkhälsomyndigheten när de hade satt fel prognos i våras. För vi tänkte, ja, i höst vinner vi. Mm. Då kommer vi få visa att vi tänkte rätt. Den trägen vinner, så att säga. Men trägen vann inte den här gången.
Nej.
Och för oss att inte kunna ha rätt eller fel, och framförallt inte rätt, är jävligt jobbigt. Mm.
Jag tänker att mycket av den här mentaliteten kan vi skylla Ingvar Kamprad för.
Ja.
Det är någon form av IKEA-mentalitet. Man kämpar och man kämpar, och man ska inte visa utåt att man har det göttigt eller att man unnar sig, utan man ska sitta här och vara, liksom, vara på sin kant lite grann. Och sen så vinner man i slutändan och blir den som går hem med alla prispengar och guldmedaljer. Så blev det inte så den här gången.
Nej.
Det känns väldigt förvirrat, tycker jag. Och,
Men också det här att ingen vet. Ingen vet. Vi måste få veta snart. Är det så här, att det är på grund av att jag har en viss typ av blodgrupp, eller är det på grund av att jag har för lite av det här? Eller, alltså så här. Vi måste veta, för att den här ovissheten där man isolerar hela samhällen, där man liksom räddar gamla till förmån för unga och så vidare, den kommer att komma med ett mycket högre pris. Om inte samhället börjar agera, alltså exempelvis på första världskriget, så var ju kulturen extremt viktig. Det var då alla de här nöjespalatsen byggdes, alla de här små olika teatrarna byggdes, där alla revyer gick. Det var ju baserat på att humor och skratt etc. höll vansinne på avstånd. Om teatrar inte får 300 sittande, men en restaurang får ha det med x antal personer placerade vid varje bord, men ställer in en liksom gitarrist eller en sångare på scen eller en stand-up-komiker, då är det helt plötsligt en fara för samhället. Där är det ett problematiskt feltänk i hela den här pandemiska situationen. Och ja, om vi vill smittobegränsa, då är det i sådana fall lockdown som gäller. Det räcker nu.
Nu är det bara lite så här, nu som vi sa förra gången, nu är det bläckfisken på som bestämmer vilka som ska överleva och inte. Och jag tycker att det är så här, jag kommer att tänka på efter 9/11. Dagen efter kom ju Jay-Z's nya album ut.
Just det.
Mm. Och det handlar ju bara om så här, ja, men, get hoes, get rich, buy gold typ. Ja, men du fattar, mycket sådana texter hur man ska så här, gå från, ja, men från fattigdom till att leva ett liv i lyx liksom, och vad det innebar. Och det kanske inte framstår som så finkänsligt, men det var som du sa, det här albumet sålde ju så här, du vet, 1,5 miljon skivor på typ en vecka. Det var precis det som amerikanerna ville ha då. Att så här, en tro på att det skulle liksom, att man skulle kunna på något sätt komma tillbaka och tro på den amerikanska drömmen igen. Jag kommer ihåg, vad heter han, Rudy
Giuliani.
Han sa det, nu får ni liksom gå ut och shoppa och liksom se till att ekonomin hålls levande. Det som händer nu i Sverige är att det är så här, att man täpper till alla sätt för kulturarbetare att tjäna en enda jävla spänn. Alla sätt. Jag läste någonting om Too Entertaining igår. Jag började nästan gråta. De bara, vi jobbar dygnet runt. Nu skulle vi helt plötsligt få ha 300 julbord. Allting funkade. Vi jobbade med säkerhet. Och sen så bara, jaha, sen blev det 50 och nu är det 80. skjuta. Det är så här, men skjut oss hellre. Så att jag känner mig väldigt orolig för det här. Och jag tycker talet som hölls för några dagar sedan.
Hum-hum-gubben.
Jag bara känner så här, men om du ändå ska säga någonting, vilket har skett så här, 3 gånger typ i Sveriges moderna historia. Då Palme dog och sen när Anna Lindh då blev mördad. Så här, kom med någonting vettigt. Le lite med styrke. Gör någonting. Sitt inte bara så här. Det är för dåligt bara.
Det är för dåligt och det har alltid varit dåligt med honom. Grejen är, jag tror att efter det här kaotiska valet som var när han vann, då var han ju liksom... Det här valet som han vann nu, det har han ju vunnit med liksom på en hundsaklöns. Det kan man ju minst sagt säga. Men förra valet, då var ju att vi ville liksom lägga så mycket i Stefan Löfven. Han var så lugn, han var så trygg. Han var en landsfader. Han säger ingenting. Han hade egentligen bara reflektion till mina egna känslor. Mm. Han sa ingenting då heller. Han hade aldrig haft någonting att säga. Han är en usel retoriker. Och så här, jag tycker i grunden att Socialdemokraternas politik är väldigt nobel och fin. Men... just den här politiken som förs nu, den är alldeles för populistisk. Mm. Det finns krisagendor som är satta för olika situationer som påminner om en pandemi. Vi måste kunna agera utifrån dem, inte från någonting som man ser på Instagram eller läser i media eller någon tycker om. Alltså vi måste gå från känslor till fakta, och just nu känns det som att vi gör precis tvärtom. Mm.
De är livrädda, men jag såg att Anders Borg likade dig på din 40-åriga födelsedag i Sverige. Så jag tänker så här, Anders, så här, låt håret växa ut och kom tillbaka. Allt är förlåtet. Där var jag ändå en politiker av fan hög klass.
Ja, det är inte så många politiker som är utav hög klass, men där har du faktiskt en. Och säga vad man vill om propeller, danser eller inte. Men jag blir ändå väldigt glad. Visst är det roligt att man kollar på så här folk som likar. Och så helt plötsligt såg jag att Gunilla Persson var inne och likade också. Jag är så jävla glad för det.
Ja men gud vad bra. Jag... till de två som vi grattade på födelsedagen.
Så mycket.
Ska så stor fest när det är över.
Oj. Jag skulle ju haft en riktig jävla superbra middag. För bara mina tjejer och killar. Alltså gays.
Jag fattar.
Ja. Och då var det alltså 110 stycken som var inbjudna. Och vi skulle haft, det skulle varit en stor show.
Ja, jag var tydligen inte bjuden, trist.
Jo, du var bjuden. Alla var bjudna. Mm. Men
inbjudan kom inte iväg.
Jag hade så roliga tal till alla borden. Jag hade så roliga placeringar. Allt var borta.
Det kommer tillbaka.
Det kommer väl tillbaka. Det får bli en sommarfest igen. Mm,
och för att avsluta då den rastlösa människans boja. Så,
hur går det med repertoaren?
Nej, men jag läste då lite olika trick som uttråkade människor gjorde för att inte liksom hamna i... För när man blir uttråkad så blir man ju lätt deprimerad.
Exakt. Mm. Det är det du är nu. I din breda repertoar.
Och då var det så här... bra saker som händer när man är uttråkad. Man måste bearbeta saker. Nej tack. Man får ett kreativt flöde. Det har jag redan. Det var liksom ingenting som kunde kicka. Men så var en grej som en av de här personerna i då forskningsgruppen hade sagt. Jag brukar ofta ligga och öva in olika sånger. Mm. I mitt huvud så här, julsånger. Jag tänkte så här, varför var jag så besatt av att sjunga i kör under så många år? Och då tänker jag att det var ett sätt att hålla min rastlöshet borta. Där jag kunde ligga och tänka på låtar typ, som jag skulle lära mig att sjunga hit och dit. Så att då tänker jag så att det är ett nytt sätt. Att de sa så här, om man har en timme om dagen där man har ett mål. Man är tvungen att ha ett mål när man är en rastlös, lätt uttråkad människa. Så att då har jag tänkt så här, en timme per dag ska jag göra någonting som är mitt dagens mål.
Mm.
Det är en ganska smart grej.
Det är smart. Mm.
Så nu ska jag lära mig en massa julsånger och sen ska jag börja springa.
Guldfisken Ann har kommit på ett nytt mål och kommer springa dit och sen kommer hon klidra lite där och sen kommer hon ett nytt mål nästa vecka.
Det är vägen till målet som är viktigt. Men du kan också, det är ett bra råd.
Ja, okej, nu vill jag veta vad du har för mål den här veckan. Får vi se om det ändrats nästa vecka.
Komma igång och springa.
Bra mål.
Tack, och sen så skriva en liten text varje dag.
Bra mål. Kan du jobba på våran föreställning?
Ja,
perfekt.
Nu känner jag mig peppad. Men måste alltid hitta vägen ut. Och det gillar jag, det gillar jag också väldigt, väldigt mycket med dig. Därför gillar jag hänga med dig. Att det är så här, man fastnar inte i grubblerier.
Nej. Inte tid för eftertanke. Bara framåt.
Och en sista grej också. Nu får du vara helt ärlig mot mig.
Absolut.
När du såg de första avsnitten av Kärlek Anarki.
Mm.
Såg du de avsnitten med Joel?
Mm.
Du vet, det är vissa serier och filmer när man sitter där så här, när man var liten och några kysstes på Dallas. Så här,
exakt,
så
vad jobbigt det var.
Man bara, okej, men nu börjar vi visa mina bra. Så blev det lite med den här scenen att, man, att jag hör mig själv också så här, prusseluskan, jag bara, ska hon onanera i och nio? Värst för hon verkar kåt. Ja, men, båda så här, superavis på att vårt, ja men du vet, man börjar så tänka på ens eget sexliv.
Så jag får ju också så här, jag är ju på andra sidan. Jag är ju där hon, den rollen hon är på väg in i, förstår du?
Fattar.
Ja, så det är ju också så här, jag märker att Joel är oerhört obekväm.
Mm.
För att han vill ju inte vara den där unge hunken, vilket han är.
Ja.
Och jag vill ju inte heller vara den där kåtsländan.
Aha!
Ja, och jag är kåtsländan. Mm. Alltså det blir liksom en helt annan diskussion. vad bra, han är Björn Kjellman. Man sitter och fokuserar på andra grejer.
Ja, jag känner också det. Oj, är det Björn Kjellman? Efter två avsnitt. Ja, man pratar om saker, alltså det blir ett skådespel. Men jag tycker att det som är intressant också med den här serien, kan vi köra lite som avslut och se om du håller med mig. Det är också att den sätter fingret på ett samtidsproblem. Att tjejer är jävligt otillfredsställda i det här landet.
Otroligt otillfredsställda. Och det har vi sagt i den här podden hela tiden. Mm. Du och jag är ju två riktiga kåtsländer jämfört med våra partners. Så har det väl alltid varit.
Ja. Jag hade någon på 60-talet. Nej, men det har... Ja, i och för sig mitt ex kanske. Ja. Men många gånger har det varit så att jag har känt så här... Jaha, nej, nu tyckte de att kråkan och snigen kom kraxande på... Och det är ju en jävligt jobbig känsla.
Alla förstod den metaforen, eller hur? Ja.
Nej, men jag tror så här. Om 20 år, den generationen som är nu. Jag pratade med en känd mediekvinna. Och hon sa att hennes 16-årig son hade sagt så här. Men vad fattar du inte, farmor? Om man inte går ner på tjejerna, då får man ju inte ligga. Och då kände jag sånt jävla hopp. Han var 16 år.
Oh my god.
Och kunde fortfarande prata om det. För det är fortfarande så här att vi som är födda i den här generationen, vad ska man säga, sociogenerationen, för oss är det pinsamt och skamligt att vara för kåt.
Ja, absolut.
Men jag tycker du hade en jävligt bra regel, och den har jag sagt till Mattias. Man får inte säga nej till sex.
Man får inte säga nej till sex. Jag får alltid nej till sex.
Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi är ärliga och transparenta, och vi har alltid rätt.
Visst, det har vi.
Nu måste jag skriva ett sms, förlåt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.